Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Man skulle kunna säga klimathotsskeptiker. Det är ju en jäkla klimatkarusell alltihopa. Vi har en koldioxidhypotes som är långt ifrån falsifierad eller den är inte på något sätt bevisad, utan det är en hypotes bland många andra.
Kom din avrådan mot att köpa Nuon, kom den fram till Maud Olofsson?
Jag är inte helt säker på att den gjorde det faktiskt. Så sa Øystein, du må bare slappe litt, vi snakker bare penger. Då var det hela havet stormar kan jag säga. För att då hade kommunkoncernen gått igång på att de hade en avfallschef, hör och häpna, som har lyssnat på skeptiker. Det går ju inte. Då gick det upp för mig att hur är det med yttrandefriheten i det här landet? Det var först då jag förstod. Jag gick ut från ett möte och bara rätt in på toaletten och kräkte. Så illa tog jag vid mig av att inse hur långt det har gått.
Hon är energiexperten som går emot rådande klimatkonsensus och inte tror att den globala uppvärmningen är ett hot mot mänskligheten. Elsa Widding anser att det pågår en ovetenskaplig indoktrinering i klimatfrågan och betonar vikten av att inte följa med strömmen. För 11 år sedan arbetade hon på näringsdepartementet och varnade då regeringen för att låta Vattenfall köpa holländska energijätten Nuon för 97 miljarder kronor. Men köpet genomfördes, som alla vet, och blev en enorm förlustaffär. Elsa Widding är civilingenjören som röt. Hon fick rätt med Nuon. Kan hon få rätt när det gäller klimathotet? Elsa Widding, välkommen till fredagsintervjun.
Tack.
Vi ska gå igenom dina viktigaste argument för din syn på global uppvärmning och hotet mot vår framtid och din syn på vetenskap rent allmänt. Men först, vad kommer det sig att du vågar och vill gå ut i den här otroligt stora och laddade samhällsfrågan och förfäkta en helt annan linje än den som numera dominerar stort, för att uttrycka det milt?
Ja, hur det kommer sig. Jag tycker inte att den är speciellt kontroversiell, för att den stämmer väl ganska överens med vad många vetenskapsmän och experter hävdar, så att det är möjligt att den går emot medias bild. Men, och varför jag vill göra det är väl att jag tycker att det har gått lite för långt med skrämselpropagandan. Och att det är viktigt att vanliga människor får hjälp med att tänka själva och inte bara hoppa in i slutsatsen att vi står inför en kris. För det är väldigt svårt att rent vetenskapligt dra den slutsatsen. Och då vill jag bara bidra till mer input i frågan.
Vilka risker tar du när du avvisar flera av de centrala uppfattningarna om temperaturhöjningen, koldioxidens betydelse och människans roll i klimatförändringarna?
Ja, det är väl i så fall snarare det senaste, människans roll. För jag anser inte att jag har någon jätteavvikande uppfattning när det gäller dataobservationer från vad till exempel IPCC har. I vart fall inte vad som går att utläsa ur de vetenskapliga rapporterna. Men det är klart att om man överhuvudtaget vågar gå emot medias inställning, så tar man ju risker. Och det är väl i så fall risker att bli lite utfryst kanske, fast jag upplever inte det riktigt på det sättet, eftersom nästan alla jag träffar är väldigt skeptiska till klimatlarmen, åtminstone då professorer och IVA och så vidare.
Elsa Widding, du är civilingenjör, energiexpert, har arbetat på flera stora energiföretag, inklusive Vattenfall. Du har också varit ämnessakkunnig i regeringskansliet. Men du är inte forskare, du har inte en yrkesmässig bakgrund som handlar om klimat, eller kemi, eller biologi. Och ändå så sticker du ut hakan, skriver en bok som går på tvärs med den etablerade linjen, åtminstone när det handlar om det politiska Sverige och den offentliga diskussionen. Och du anser då sannolikt att vi ska lita på det som du säger här. Varför ska vi göra det?
Men vad är det jag säger som är kontroversiellt? Jag pekar till exempel på att det blir lite märkligt att säga så, för att vi säger att temperaturen stiger. Ja, temperaturen stiger. Om jag då pekar på att den har stigit förut, det är ju inte kontroversiellt. Det är bara att tillföra mer information till frågan. Eller att det är väldigt viktigt att göra en skillnad på dåtid, nutid och framtid. Och att det som, när vi talar om att det skulle vara en klimatkris, det bygger på modeller. Då kanske jag berättar hur fungerar de här modellerna och hjälper folk att förstå om de är speciellt trovärdiga eller inte.
Men nog är det en stor skillnad mellan det som du säger och det som vi... som är det gängse. Vi spelar in det här nu onsdag förmiddag. Precis har varit en omröstning i EU-parlamentet om när man har röstat fram att EUs samlade utsläpp av koldioxid bör minskas med 60% till år 2030. Nu är siffran 40% och det fanns de som ville att det skulle höjas till 55%. Nu blir det 60%. Det här står väl du inte bakom, vad jag förstår?
Nej, men alltså det är ju liksom, ta Parisavtalet som ett exempel. Vad finns det för logik att vi ska följa Parisavtalet? Vad säger Parisavtalet? Att USA och Europa ska sänka sina utsläpp med 1,8 miljarder ton samtidigt som Kina ska öka med 10-11 och Indien med cirka 5. Och det här sammantaget, om alla uppfyller Parisavtalet, ska leda till en temperatur skillnad på, vad är det, 0,26 grader om man använder klimatmodellerna för att räkna ut det, som Björn Lomborg har gjort. Det har ju faktiskt ingen som helst betydelse. Och
men du, det är min fråga var ju varför vi ska lita på dig.
Nej, men varför lita på mig? Liksom, vad är det jag säger som är... Jag försöker bara förklara ytterligare vad frågan handlar om. Så att jag vet inte, lita på mig, alltså... Jag tycker jag tillför mer. Jag gör nästan till en journalistisk insats. Alltså, om jag får förklara lite bättre. Att, vi säger att det är väl det som kommuniceras och det man kan utläsa då är dataobservationer. Då brukar vi säga att vi har haft en temperaturökning på 0,16 grader per decennium från 1979 och 40 år framåt. Och vi har haft en lika stor temperaturökning då mellan 1910 och 1940 eller 45. Så lita på mig, det är bara att titta i dataobservationer, Hardcourt 4-serien. Så att, förstår du, det är liksom inte så att lita eller inte lita på. Utan, och sen det jag vill med mina ansträngningar, det är ju att vi ska få en debatt och att vi ska börja prata om de saker, dels de saker som vi tycker lika om, men också kunna försöka identifiera de saker som vi tycker olika om. Och sen kan vi börja prata om slutsatserna. Och då vet vi att en väldigt viktig faktor i det här, det är till exempel klimatkänsligheten. Alltså vi kan ju vara överens om, det sa James Hansen, alltså pappan till första klimatmodellen inför kongressen 1988, att en fördubblad halt av koldioxid leder till en grads uppvärmning. Fine, alla är överens om det. Sen finns det förstärkningsmekanismer och det är de vi pratar om och det är de som IPCC då inte har kunnat bestämma sig för hur stora de är. Och empiri visar nu att klimatkänsligheten är väsentligt lägre. Och om man säger att, om jag säger att den är 1,35 då, baserad på Curry-Lewis till exempel, då får väl någon annan säga att nej, den är inte, den är högre. Och så vad leder då det till? Så vi måste gå tillbaka till liksom pudens kärna och börja prata om hur kommer vi till de här slutsatserna? För det är en väldigt stor skillnad om klimatkänsligheten är 1 eller om den är 3. För hur lång tid det tar innan vi når till exempel 2-gradersmålet.
Vi ska absolut återkomma ordentligt till den här frågan och dina budskap om klimatet. Men jag vill först tala lite om varifrån du kommer och dina tidigare erfarenheter och meriter. Du är född 1968 och som 25-åring blev du civilingenjör i väg- och vattenbyggnad på Chalmers i Göteborg. Varför hade du valt den banan?
Ja, det var en väldigt bra fråga.
Jag är intresserad av svaret.
Jag ja, jag tyckte inte att det var jättekul kan jag säga. Men, men jag tog mig i alla fall igenom. Och,
du vet inte varför du valde väg och
jo, jag vet varför jag valde det. Jag hade, om du vill veta det, så hade jag väldigt bra betyg från gymnasiet. Men jag hade en trea och det var i matte. Så att, jag tänkte att ja, jag får läsa på Chalmers ett år, för då läser man bara matte första året för att på något sätt bevisa för mig själv att jag inte var jättedålig på matte. Och det gick bra. Och sen så fortsatte jag. Så att, men det är klart, jag har en lång historik också från Chalmers då, att min pappa jobbar där, min mamma jobbar där, och det var enkelt på något sätt.
Vad är det som man behärskar till fulländning om man är civilingenjör i väg- och vattenbyggnad?
Vad man behärskar?
Mm, vad är man duktig på?
Jaha, ja, jag lärde mig en hel del om konstruktion och husbyggnadsteknik.
Så broar och sånt där kan du räkna ut hur tjocka de måste vara?
Ja, sen så gjorde jag ett exjobb som handlade om fiberkompositer, och det var väldigt intressant. Så att jag skulle säga att allting som man engagerar sig i med stort intresse, det blir man oftast ganska bra på.
Och när du var ganska ung jobbade du ett par, tre år på ett norskt energibolag, inte vilket som helst förresten, utan det statliga då, Statkraft. Vad gjorde du där? Och vad...
Ja, jag kom in som ansvarig för all försäljning till Sverige. Och jag var med och satt upp, det var ju då vi satt upp, Nordpol bildades, och vi satt upp en tradingverksamhet. Alltså att jag lärde mig faktiskt... vattenkraftssystem är ganska bra tidigt, och var med på ageringsmöten, som det hette, hur man skulle köra vattenkraften varje morgon. Så att det var en väldigt, väldigt lärorik
kan
period.
Kan du både teknik och ekonomi inom det här området?
Ja, men sen så, och sen jobbade jag även på strategiavdelningen på Statkraft, och sen när jag kom till Vattenfall så handlade det ju väldigt mycket om investeringar, så att då lärde jag mig ju det under de åren då. Det var 7-8 år jag jobbade på Vattenfall, och då jobbade jag också med trading och med riskhantering väldigt mycket, och även med strategifrågor då sista åren nära.
Men trading, det är alltså hur man alltså handlar med el, både precis, kapacitet och själva elproduktionen. Så att du i viss mån har en ekonomisk syn på saker och ting, och inte bara naturvetenskaplig, vad jag förstår.
Ja, men det har man ju definitivt om man har jobbat på de stora kraftbolagen, för det handlar ju väldigt mycket om finansiella frågor och investeringar och förvärv och sådana saker. Mm. Så att...
Men vilken är din syn på vetenskap och vilken tyngd den bör ha i samhällsplaneringen?
I samhällsplaneringen? Ja, jag tycker att det är... Men om man tar samhällsplanering, men om man tar överhuvudtaget klimatfrågan, så tycker jag att det är, att man ska lyssna. Alltså jag tycker generellt att när det gäller klimatfrågan så är ju den, det är en ganska ung, vad man säger, som vetenskap, åtminstone utifrån det alarmistiska perspektivet, så är det en väldigt ung vetenskap som bara har ett fåtal decennier i bagaget. Och det är därför väldigt viktigt att lyssna på alla de experter som finns inom olika områden som kopplar till det här. Men de viftas ju ständigt bort. Och det tycker jag är väldigt beklagligt. Och jag tror att när Stockholms initiativet...
Vilka är det som viftas bort?
Ja, men de kommer ju aldrig till tals i media.
Vilka då?
Ja, men alltså, ta de här som till exempel då, som grupp då, som bildade Stockholms initiativet. Jag tror 2009. Det var väl en protestaktion, om jag minns rätt egentligen, varav hälften var professorer inom olika specialistområden, fiskalisk kemi och så vidare. Så att där tog ju politiken verkligen över. Det är också väldigt tydligt att de som går emot larmen och som tittar mer på de olika delarna i själva analysen är professorer emeritus, som då inte behöver riskera forskningsstöd och sådana saker. Och det är många av dem som jag då diskuterar med och lär mig av. Så det, jag ser mig som extremt privilegierad att få jobba med alla de här kunniga människorna.
Och sen när du var på Vattenfall, det är ju statligt ägt, så att där måste man ju följa statens ägardirektiv. Samtidigt så har ju Vattenfall i stort sett fått verka som ett kommersiellt företag, och parallellt med uppgiften att vara en viktig part och genomföra den här svenska energipolitiken. Vilka iakttagelser om hur Vattenfall agerade och fungerade gjorde du under din tid där?
Jag jobbade ju på Vattenfall innan jag började på regeringskansliet. Mm. Så att, det är klart att Vattenfall körde ju tidigare då, som de också fått mycket kritik för, en väldigt kraftfull tillväxtstrategi. Och sen så kom jag in i det här, och då tittade jag ju på de här förvärven då utifrån ett strikt lönsamhetsperspektiv, så att det var lite otydligt där hur man styrde bolag. Egentligen så styrde man ju på 11% return on net assets, men de här förvärven, de var ju väldigt, väldigt långt ifrån att uppnå det.
Men Vattenfall hade ett tydligt avkastningskrav från staten.
Ja, de hade ju det, för samtidigt så sa man ju ja till Nuon som var väldigt, väldigt långt ifrån det avkastningskravet, vilket då var lite konstigt med tanke på att det var så oerhört stort. Så att de skulle ju inte nå något avkastningskrav så långt ögat kunde se.
Men medan du jobbade på Vattenfall, såg du saker och ting som du tyckte var anmärkningsvärda där?
Nej, egentligen inte. Alltså, de hade den strategin och den strategin var ju förankrad, så att de följde ju egentligen spelreglerna. Och jag kan väl snarare då invända mot att man säger att man skulle aldrig gett sig på kolet, men man fick köpa kolet väldigt, väldigt billigt för 30 miljarder då, runt år 2000. Och jag tror att runt 2006 var den tillgången värd runt 150 miljarder, så det var synd att man inte sålde då. Och det gav ju naturligtvis stora utdelningar till staten, så att när det började blurra till så ordentligt, det var ju när politikerna tog över, anser jag.
Och när var det?
Ja, men de har tagit över mer och mer successivt, så att jag menar, Magnus Hall har väl inte haft någon egen uppfattning i någon fråga. Det är kanske lite provocerande att säga så, men jag uppfattar att nu går ju Vattenfall helt och hållet politikernas ärenden. Så att det finns ju inte mycket affärsmässighet kvar där. Och ett bra exempel på det är väl den här senaste försäljningen av brunkolet som man försökte få till att vara affärsmässig, men som vi nu kan se allt annat än affärsmässigt. I så fall har man varit extremt dålig i sin analys.
Men vi backar tillbaka först 10-11 år, för efter Vattenfall så kom du alltså till näringsdepartementet som analytiker. Du hade koll på både Vattenfall och även SG och Green Cargo som är godsföretaget där. Men när det gällde Vattenfall, när du sitter alltså under näringsminister Maud Olofsson, fast som tjänsteman då, vad hade du för uppgift då? Och vad skulle du göra då?
Ja, egentligen det som jag tror faktiskt formellt är uppgiften är att försvara värdet i bolagen. Och det var ju naturligtvis en jättesvår situation, eftersom jag, precis som alla andra, vill ju göra liksom ett bra jobb och göra som chefen säger, samtidigt som när det är så politiskt styrt så är det ju väldigt svårt, för de hittar ju hela tiden på saker då som faktiskt kan förstöra värdet. Så att det var ett svårt dilemma. Det var många sömlösa nätter och det var många frågor där jag tycker att jag hamnade i en väldigt svår situation.
Så det var inte bara
för att jag menar, det som händer är att de får en prick i KU på sin höjd och sen har de förstört hur mycket värde som helst. Så att det är en svår sits.
Vattenfall hade ju då en vision att bli ett ledande europeiskt energiföretag, och man skulle då driva verksamhet långt utanför Sveriges gränser, var strategin då för 15 år sedan. Och det var ju där som intresset för att köpa det nederländska bolaget Nuon kom in. Vi vet ju nu att Vattenfall köpte det för nästan 100 miljarder kronor, och det blev en enorm förlust för Vattenfall. Och du försökte stoppa den affären. Hur?
Ja, alltså jag gjorde ju löpande analys hela tiden och skickade även med till styrelsen. Och jag gjorde även en värdering. Vi gjorde ju värdering av bolagen. Vi gjorde en värdering av, vi hade en bolagsportfölj på 780 miljarder tror jag det var. Och Vattenfall hade ett equity value på 330 miljarder om jag inte minns fel. Så att det var den stora kakan i det här.
Men hur gjorde du för att försöka
skicka? Jo, så då hade vi liksom en värderingsmodell. Så att jag kunde konsolidera, hade ju alla siffrorna. Så det var ju bara att konsolidera i den här värderingsmodellen. Och då kunde man se att värdet på Vattenfall sjönk med 34 miljarder. Genom förvärvet så sjönk det med 34 miljarder.
Kunde du lita på de här siffrorna? Var det liksom
jo, men det var ju de siffrorna som vi använde. Sen kan man säga, nej, det var inte odiskutabelt. För att alltså jag använde ju bolagets siffror. Och det som var lite kontroversiellt i det var ju att man hade lagt in en väldigt uppskruvad prisprognos, så det såg mycket bättre ut än vad det var i verkligheten. Så två veckor senare så sänkte man den, och då var helt plötsligt värdeförstöringen 44 miljarder. Eller om det var
så
42.
Prisprognosen handlade alltså om det sannolika priset på el.
Precis,
per kilowattimme
framöver. Ja, då borde man ju lagt in terminspriserna innevarande plus tre år borde man ju lagt in. Men
du avrådde ju, vad jag förstår, verkligen från detta, från din position som tjänsteman på näringsdepartementet. Kom din avrådan mot att köpa Nuon, kom den fram till Maud Olofsson?
Jag är inte helt säker på att den gjorde det faktiskt. Men den kom ju till styrelsen, och vi jobbar i en bolagsgrupp. Så att, och Finansdepartementet, de fick ju också alla mina analyser och den här konsolideringen. Och även sen sen gjordes det ju en fairness opinion och då, det var jag som handlade upp den och då bad jag dem också räkna på return on net assets och de kom till exakt samma siffra som jag gjorde. Och det, då gick det från drygt 2,5% och lite sakta uppåt och det var ganska långt ifrån kravet så att det var den starka rent styrningsmässiga invändningen att om vi har ett krav på Vattenfall på 11% så är det klart att vattenkraften avkastar väldigt mycket mer. Men jag tror faktiskt att det var så enkelt att man blandade ihop i de här presentationerna till ministern. Så tror jag att man blandade ihop vad som var avkastning på förvärvet som var väldigt lågt. Och vad som var avkastning på Vattenfall totalt sett. Så att man nådde säkert 11% då på totalen. Men långt ifrån på förvärvet. Och det kanske inte är så lätt att förstå alla gånger.
Men hur, du var tydlig, om jag förstår det saken rätt, om att det här är inte en bra affär, det här är inte rätt sätt att agera med ett statligt bolag. Men du vet alltså inte om detta nådde fram till regeringen?
Till regeringen? Alltså då får man gå tillbaka till hur själva processen såg ut. Styrelsen var överens, de ville göra det här. Och de har fått mitt underlag som visade hur långt ifrån avkastningskravet
och hur togs det emot då, ditt underlag av styrelsen?
Det vet jag faktiskt inte.
Var du ensam i regeringskansliet om att hissa röd flagg för Nuon-affären?
Både och, för att när vi tog in den här fairness opinion då från ett investmentbank så var det en genomgång då. Då hade styrelsen bestämt att de ville göra det här men då skulle ägaren också göra sin egen analys. Alltså ta ut någon utifrån som tittar på det här. Och då var jag väldigt noga med att de skulle räkna just på RONA-siffran, Return on Net Assets, eftersom det var det vi styrde på. Och då kom de också då fram till 2,6% eller någonting första året och så gick det lite sakta uppåt. Och då när vi hade den här genomgången, då var Finansdepartementet med. Och då satt jag där och hoppade och pekade, titta här vad lågt det är, vilket de också tyckte. Sen tog det bara 2 timmar, sen var det här klart.
Vad hände efter 2 timmar?
Då fick vi bara veta, det var ingen beredning. Normalt sett så är det ju en beredning där då Finansdepartementet och jag då som representerar Näringsdepartementet skulle träffa ministern såklart. Det är så man har gjort tidigare. Man hade ronder på torsdagar och så hade man beredning på tisdagar. Där man, beredningarna var ju med ministern där tjänstemännen då fick presentera
caset. Och varför blev det så här tror du?
Jag vet inte. Det var väl så att man så väldigt gärna ville göra det här så att man hoppade över det. Och så då var det väl ordförande då som gick till ministern och sa att nu är det bara att köra.
Men vad tänkte du när du såg att dina råd helt ignorerades och så gick man in med full fart i en affär som du ansåg var galen?
Men jag var glad att jag i samma veva då fick en fråga om jag ville börja på Fortum.
Hela den här affären blev ju en fråga för konstitutionsutskottet senare och då blev dåvarande ordföranden i styrelsen för Vattenfall, Lars Westerberg, blev förhörd om varför man ändå genomförde affären och så fick han en fråga om att just du, Elsa Widding, hade faktiskt kommit med en avrådan och rapporterat. Och då sa han att vad var han sa?
Han sa att hon fick rätt utan att veta att hon, varför hon fick rätt, fast utan att veta varför hon fick rätt. Och det där, han var ju faktiskt rätt trevlig och rar, Lars Westerberg, för att vi hade väldigt mycket kontakt efter Nuon-affären. Då ringde jag honom och sa, vet du vad du har gjort? Och sen så kom han hem till mig och vi gick igenom alla siffrorna. Och då blev han nog lite chockad, tror jag. Och ville att jag skulle träffa Öysten, som nya vdn för Vattenfall och som då kom Löset. Från Nuon. Ja, Öysten Löset. Som jag faktiskt hade jobbat också med många år tidigare på Statkraft. Och då gick jag igenom alltihopa med honom och ut i kapprummet. Och jag var ju så otroligt engagerad i det här och tyckte det var så förfärligt. Så sa Öystein, du må bara slappa lite, vi snackar bara pengar. Så la han armen om mig, det var lite roligt. Varje gång jag såg hans förskräckta min i någon tidning så tänkte jag alltid på det där. Men han var i och för sig också väldigt trevlig. Men det blev lite too much kan man säga i konstitutionsutskottet då när Lars vräkte ur sig det här. Va? Så att, och jag
att du
hade
inte
jag hade, jag hade lämnat det här bakom
mig. Du hade rätt, men du förstod inte, du visste egentligen inte varför du hade rätt.
Nej, och det var någon som faktiskt ringde och berättade det här. Jag var på Teneriffa, kommer ihåg, eller var det nu var någonstans, bortrest i alla fall. Och fick höra det här och sen ringde Dagens Industri och då liksom, det var ju då det kom. Så jag tyckte nästan lite synd om honom, för han var en trevlig person, men man får ju faktiskt inte vara hur dum som helst.
Näringsminister Maud Olofsson, hon blev ju väldigt mycket jagad för det här och ville i längsta inte kommentera det här. Det dröjde år innan hon kommenterade det. I Expressen 2017 i en intervju där så sa hon väl att det var, affären var kanske inte så bra, men de efterklokas förening blir större och större.
Mm.
Förstår du den kommentaren?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Och jag skrev till konstitutionsutskottet då och berättade exakt hur det var räknat och angav rätt mycket detaljer. Jag hade sparat lite noteringar så att jag kunde återskapa alltihopa exakt hur vi hade räknat för den här värderingen och så. Så att det är klart. Men sen så ska man ju säga med all rätt att det här med Shell Gas och vad som hände med gasmarknaden i USA och så vidare, det är ju helt korrekt. Så att man hade också lite otur. Det ska man ju inte komma ifrån. Utan det som jag hävdar, det är ju det vi visste då, som var att det var någonstans mellan 34 och 40 miljarder för mycket betalt. Resten, för det är väl inte värt några 50 miljarder idag, utan värdet är ju väsentligt mycket lägre. Men allting ska man inte skylla på departementet.
Men du såg då från insidan en enorm affär planeras som du ansåg var helt fel, och dina ord spelade ingen roll då. Har den här erfarenheten på något vis spelat in i sånt som har skett senare i ditt liv?
Jag kan säga
spökar
så här
att, nuan så att säga i de
nej,
senaste...
verkligen inte, utan det är många som har gjort dåliga affärer, så att jag hade verkligen valt att lägga det här bakom mig, och det är väl beklagligt, och det är svårt att äga ett stort statligt kraftbolag. Det är ju, jag tycker nästan att ännu mer uppseendeväckande är den här kolaffären, försäljningen. Sen kan man säga, och jag brukar faktiskt försvara Maud Olofsson, jag tyckte hon var rätt skarp och bra att jobba med, inte när det gäller nuan, men det var ju andra förvärv som också var tokiga och där vi faktiskt gjorde en väldigt bra analys och ja, det hände som jag inte orkar ens prata om för att då blir det en massa skriveri om det också, men så allt var inte dåligt.
Men fick du en identitet som någon slags visselblåsare?
Ja, jag fick det. Det var liksom ingenting som jag tyckte om. Jag tyckte bara jag gjorde mitt jobb liksom. Jag satt där som en tråkig departementsrotta och gjorde mitt jobb liksom, så det var inte så mycket mer än så. Och sen att man inte följer vad tjänstemännen säger, det kanske inte är helt ovanligt.
Jag gjorde bara mitt jobb, säger du, men menar du då att...
Jag hade inte bett om att liksom få hamna i konstitutionsutskottet eller någonting, utan hade det inte varit så att Westerberg hade gått ut så starkt, så kanske jag inte ens hade reagerat på det här utan tyckt att det där får de köra. Det var ju 5 år senare som ett av mina mejl hade läckt ut.
Just det tog så pass lång tid.
Ja, precis. Och det fanns ju mycket som helst. Men det som var kanske anmärkningsvärt var väl att hela den där mappen, den hemligstämplades. Så att, det var inte mycket som gick att få ut från departementet. För när journalister ringde så sa jag, kommentera gärna det som ni kan få ut från departementet.
I din bok Klimatkarusellen, vilka frågor kan besvaras? Så finns det ju väldigt mycket kritik på hur Sverige fungerar, hur det politiska Sverige fungerar, och medierna ger ganska många sparkar också. Så efter allt det här, vad har du för syn på hur politiken fungerar i Sverige?
Ja, men den är väl väldigt konsensusdriven, och jag tror att Sverige är väl extremt mycket så att man måste tycka som alla andra. Men jag menar, man kan väl säga det att just att jag skrev boken, det var ju för att samla mina egna tankar kring det här. Och jag var avfallschef i Uppsala och hade börjat intressera mig för det här med klimatfrågan. Och sen så tog jag på min lediga dag och åkte ner till Göteborg för att lyssna på Svensmark, en professor i astrofysik och en amerikansk astrofysiker, för jag ville lära mig mer om solen. Och då var Svenska Dagbladet där, för då var det en så kallad konferens för skeptiker. Men det var väldigt hög nivå på de professorer som var där och pratade. Svenska Dagbladet var där, och jag hade vid det tillfället alltså inte riktigt ens förstått det här med skeptiker och alarmister. För jag hade ju mer ägnat min tid åt att försöka förstå frågan.
Du hade inte liksom,
nej, det är liksom inte
identifierat
riktigt
dig själv som,
nej, inte riktigt
en
förstått,
falang.
Nej, inte riktigt hur polariserat det var. Inte att jag skulle få en etikett på mig heller. Utan jag ville verkligen förstå det här med kosmisk strålning. Och jag menar, vi har en koldioxidhypotes som är långt ifrån falsifierad eller liksom, den är inte på något sätt bevisad, utan det är en hypotes bland många andra. Och den kanske är sannolik eller inte, men det finns ju mycket konstigheter med den. och mycket som talar emot. Så att därför så ville jag förstå mer av det här med solen. Och när jag kommer tillbaka, eller då var Svenska Dagbladet där och de gjorde en liten intervju med mig. Och jag sa att nah, men jag har mina doubts om IPCC och själva processen där. Och de här sammanfattningarna för beslutsfattare som inte stämmer med de vetenskapliga rapporterna och så vidare. I övrigt så är det inte så konstigt. Och där hamnade då i Svenska Dagbladet.
Och vilket år är det här?
Det här är 2018. Och när jag kom tillbaka till jobbet i Uppsala på måndagen, då var det hela havet stormar, kan jag säga. För att då hade kommunkoncernen gått igång på att de hade en avfallschef, hör och häpna, som har lyssnat på skeptiker. Det går ju inte. Och alla var helt livrädda. Och alltså då gick det upp för mig att hur är det med yttrandefrihet?
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
I det här landet, det var först då jag förstod. Jag gick ut från ett möte och bara rätt in på toaletten och kräkte. Så illa tog jag vid mig av att inse hur långt det har gått. Och då bestämde jag mig ändå för att stanna och inte skriva någon genmäle eller ingenting på grund av de cheferna som rapporterade till mig. Och jag trivdes väldigt bra där och det var bara ett interimuppdrag då, så att jag skulle ju sluta ett par månader senare. Så att jag tänkte jag fullföljer, men sen tänker jag skriva den här boken och verkligen sätta mig in i frågan.
Så att den här händelsen var så avgörande?
Det var den som utlöste alltihopa, kan jag säga. Och då tog jag ställning att jag tänker sälja huset också för att ha tillräckligt mycket pengar så att jag kan säga precis vad jag vill. Och sen har jag varit på den vägen och jag menar, ja, jag har byggt ett stort nätverk av professorer och sen har jag bara fått vänja mig vid att ska man läsa på om klimatet, då blir man inte alltid så uppskattad. Men jag kan fortfarande inte hålla med om att jag känner mig inte speciellt kontroversiell, utan jag tycker bara jag hjälper till att förklara saker. Vad är det för kontroversiellt med att starta en YouTube-kanal och stå där och mala på om hur klimatet har varierat historiskt? Det är ju, och där jag alla referenser hänvisar jag till Fredrik Charpentier Ljungqvist, som är en fantastiskt duktig klimathistoriker från Stockholms universitet. Är det kontroversiellt? Det är ju ingen annan som gör det, så någon måste ju förklara liksom hur det har sett ut historiskt och vad man faktiskt vet.
Men känner du att du liksom kan detta med klimatet nu, trots att det är relativt kort tid som du har fördjupat dig i det?
Nej, men vad menar du med kan? Alltså det är liksom bara den tiden du tar för att liksom, det handlar om att lyssna in. Det är ju nästan till en journalistisk insats att du lyssnar in, att du försöker förstå liksom de olika vinklingarna på frågorna. Det är ju långt ifrån på det sättet som kommuniceras i media, för där är det definitivt bara en sida vi får höra. Man pratar ju ingenting om solen. Jag menar, solen är en gigantisk kärnreaktor av fusionstyp som skickar ut en väldig massa elektromagnetisk strålning mot jorden varje sekund. Alltså det är, jag tror att det är 4-10 miljarder delar av den här strålningen som når jorden. Och så tas det emot då varje kvadratmeter i yttre atmosfären. Vad är det? 1365 watt per kvadratmeter. Och då kanske är bra, och så säger då IPCC att ja, sen 1950 så är det bara, då är det bara våra utsläpp av koldioxid som bidrar till variationen i temperatur. Jaha, ja, och då så säger de att ja, det är en watt då, per kvadratmeter som är solens variation som årsmedelvärde. Jag menar, det är ingenting jag säger, det är IPCC som säger det. Jag har bara tagit reda på att det är så de tänker. Jag vill veta vad är det för förutsättningar som ligger till grund för modellerna för att komma fram till att det är en kris. Så att det är inte liksom någonting som jag hittar på, utan det är egentligen bara att läsa innantill. Och
men du läser uppenbarligen lite annorlunda än vad andra gör då?
Ja, men det gör jag. Och jag har ju också hjälp av ett antal personer att diskutera med och tolka det här, vad som faktiskt står där. Och då, så, och då kan man undra,
är det en
så
här, slags motståndsgrupp? Som,
nej, det är det inte överhuvudtaget. Utan det är, och jag menar, som en person som var ganska kritisk till mig då när jag kom med boken, liksom, för att jag hade, han tyckte inte att den här kurvan var fysikaliskt korrekt, som visar då en temperatur. Det är den vanliga satellitkurvan, och som visar att det går upp och sen så blir det ganska flat efter 2000.
Alltså temperaturen,
ja, precis,
över hela jorden.
Ja, för man ska medelvärdesbilda över 30 år och inte 37 månader, som de här ofta visas, de här figurerna då från... alla, från de här temperaturserierna som presenteras. Och om man gör då de här längre medelvärdesbildningen, då ser det ut på ett lite annat sätt. Då är det en ganska jämn stigning. Så att man måste ju hålla isär vad det är man pratar om.
Du, innan vi går vidare här så vill jag höra vad du säger om en händelse 2016 som du skriver om i boken. Du fick en stroke mitt under en föreläsning som din hjärna inte fungerade, har du skrivit om, eller hur?
Ja, jag skrev, ja.
Det ser ut som att du inte vill prata om det.
Jaha, nej, men jag tycker inte det är så roligt att prata om. Det visar väl kanske lite hur jag känslomässigt var när jag började liksom. Det är klart att det förändrade mitt liv ganska mycket att jag har varit sjuk. Men jag tycker inte det är jättekul att prata om det. Men, jag har skrivit om liksom just den här episoden då när allting släcktes ner, absolut. Och jag har varit väldigt mycket hjärntrött, och jag skrev om det för att på något sätt kanske förstå själv hur jag kunde liksom gå så in i det här, och hur det faktiskt blev så att jag struntade väldigt mycket i det här med vad som var politiskt korrekt. Och, ja, så att jag förklarar lite av den där känslan i hela liksom, vad det var. För att det är klart, hade jag suttit i en ledningsgrupp då, så jag skulle precis börja ett nytt jobb, och det var väldigt svårt på Infratech då, eftersom jag var så himla hjärntrött, så att då klev jag av därifrån, och sen så bestämde jag mig för att försöka bli frisk på egen hand och ägnade då klimatfrågan väldigt mycket tid. Och sen så började jag då i Uppsala maj 2017, och det var ju jättetrevligt och väldigt mycket snälla människor och en rolig fast inte allt för svår verksamhet, så att det gick bra, liksom, det gick bra. Det var väldigt jobbigt också, och krävdes, ja, jag kunde jobba, sen så fick jag bara ligga och vila, men jag tycker det kanske inte var helt oväsentligt ändå att skriva det där, just för att försöka förklara hur jag kunde gå så in i det här med klimatfrågan och intressera mig för det.
Ja, jag fick intrycket att du så att säga kände att det fanns ingen anledning att ta andra hänsynen att öppna sig totalt för någonting nytt och inte bry sig så mycket om konsekvenserna.
Nej, men lite så var det väl. Och jag måste säga att jag tycker att det har varit väldigt förfärligt det här med att man skrämmer barn så som man gör på helt felaktiga grunder. Jag tycker det är för jäkligt, helt enkelt. Alltså, att det är väl det att jag har tyckt att, och jag har verkligen inte förstått varför. Det finns så mycket duktiga människor, men varför... varför kommer de aldrig till tals? Om man nu säger, hur kan du komma till tals? Men hur kan Johan Rockström komma till tals som agronom? Han har ju all sin fulla rätt, såklart, att hävda sin uppfattning. Men varför skulle inte jag ha det då? Och jag vidhåller att jag vill verkligen bryta polariseringen. Utan jag vill att vi ska prata om vad är det vi kan slå fast att vi är överens om. Vad är vi inte överens om? Och sen komma till analysen. Men nu är det så att den här, om man säger skeptiska sidan, det finns ju så mycket osäker i det här, så att de är väl inte det minsta överens. Utan det kan vara ganska, alltså vetenskapsmän är väl aldrig överens. Utan det är klart man tycker olika. Utan det är de här hållbarhetsdamerna, 30-åringarna som inte har en aning om någonting, det är ju de som springer runt och tror att vi står inför stupet och är jätteöverens. Hela den här alarmistiska sidan kan ju vara väldigt överens. Det är en klimatkris, punkt slut. Och temperaturen stiger. Och sen vad det beror på, det frågasätter vi inte, och vi ska veta så lite som möjligt, och så försöker vi utmåla alla som tycker någonting annat som idioter. Så att jag tycker inte att jag tycker inte man behöver göra det till en större konflikt än vad det egentligen är, utan jag tycker man måste börja prata om vad är det vi är överens om, och hur kan du komma till slutsatsen att vi står inför en kris, och vad är det som skulle kunna förändras för att det inte skulle vara någon kris längre? Det är ju förfärligt om det visar att klimatkänsligheten inte är så stor som man har trott tidigare, för att då faller ju alltihopa pladask.
Du menar att nivåerna på koldioxid inte skulle leda till de här väldigt allvarliga konsekvenserna?
Om det är så att en fördubblad halt av koldioxid, om den leder till en grads uppvärmning eller om den leder till 3 graders uppvärmning. Det är en skillnad på att vi når 2 graders målet om 600 år eller om 118 år. Eller om det är 83 år, jag kommer inte ihåg exakt. Men eftersom det är ett logaritmiskt förhållande så blir det väldigt stor skillnad. Alltså ju mer koldioxid i atmosfären, desto mindre känsligt för temperaturen. Eller mindre stiger temperaturen.
Har du kallats för klimatförnekare?
Det har jag säkert gjort. Ja.
Säkert? Är du inte säker på om du
jo,
har blivit...
Men det är klart att jag har det, absolut. Jo, men det har jag.
Ja, och hur reagerar du på det?
På något sätt, jag blir inte så där jätteupprörd, för jag vet ju att de som håller på med de där tillmälena, det är ju okunniga människor. Så att, har man ingenting annat att ta till så liksom... Det är bara liksom ett uttryck för politik och har inte så mycket med vetenskap att göra. Så att jag
Vad kallar du själv dig
mig.
För då?
Vad sa du?
Vad kallar du själv dig för?
Ja, det skulle man, om man skulle säga någonting, jag tycker inte att man ska använda de här etiketterna överhuvudtaget på en så osäker fråga. Men man skulle kunna säga klimathotsskeptiker. Ja, skeptiker. Klart man ska vara sund skeptiker, det är väl självklart.
Och din bok då, som har titeln Klimatkarusellen, hur kom den där metaforen till?
Ja, den kom bara faktiskt, jag satt och körde till Skåne och bara kom på att det är ju en jäkla klimatkarusell alltihopa. Så att det var bara ett ord som poppade upp i mitt huvud och jag tycker att det är verkligen en klimatkarusell. Men som sagt, när jag började skriva den här boken, då var det att jag ville själv förstå. Det var inte menat att det kanske att det kunde bli en bok, men... Jag skrev ju kanske ytterligare 1000 sidor av noteringar och satt och läste och blev ovän med min pappa om spektroskopi och försökte lära mig så mycket som möjligt, försökte förstå, och sen så skrev jag om det i ett format så att det blev en bok. Men den skrevs ju ändå under, ja, det var liksom ett arbete som jag gjorde, och det är klart att vissa delar är jag nöjd med, andra delar är jag absolut inte så nöjd med, och jag kan tycka att nu har jag skrivit om den och nu blev det faktiskt en helt ny bok, kan man säga. För den översätts även till engelska och då översätts den i det nya formatet. Och det första jag gjorde, det var ju att ta bort inledningen, som jag tycker är ganska blurrig, om jag får säga det själv.
Det får du väl.
Ja.
Du, Elsa Winning, du har varit inne på det verkligen, men ändå. Hur stort är avståndet då mellan den etablerade synen, alltså den som syns i debatten, som nästan hela... etablissemanget har ställt sig bakom, och den som du står för? Jag tänkte göra så här, att jag läser upp några påståenden i en informationsbroschyr från SMHI som är avsedd för lärare och elever som vill studera klimatfrågan närmare. Jag bara tar några meningar i början och kollar av med dig om du håller med eller inte.
Mm.
Broschyren har rubriken Klimatet förändras och det påverkar dig och finns som pdf på SMHIs hemsida. Jag läser då ur inledningen här bara. Klimatförändringen är redan här.
Ja, om man menar havsnivåhöjningar så håller jag absolut inte med.
Det är vårt sätt att leva som ger stora utsläpp och som i sin tur leder till klimatförändring.
Det håller jag inte riktigt med om. Det skulle kunna vara så. Alltså en del av den temperaturförändring vi ser, vi kan ju inte veta vad som är naturlig variation och vad som är den förstärkta växthuseffekten som man pratar om på 6 watt per kvadratmeter. Det är säkert så att vi står för en del av den.
Ja, så det var det nja då som
ja,
på det påståendet?
Ja, det kan man väl säga. Ja.
Redan en 2-gradig temperaturökning ger kraftiga klimateffekter.
Klimateffekter, vad betyder det? Vi har inte sett någon påverkan. Enligt IPCC, FNs klimatpanel, så har vi inte kunnat se några extremväderfenomen som konsekvens av våra utsläpp av koldioxid ännu. Det skulle vara i framtiden då, och då vill jag vidhålla att det är stor skillnad på observationer och modeller.
Vi måste både minska utsläppen och klimatanpassa samhället.
Vi kan gärna minska utsläppen, men jag tror att det gäller att göra det i rätt takt, och det vi gör kommer ju definitivt inte ha någon påverkan på klimatet. Det som Sverige gör kommer inte ha någon påverkan, och då skulle vi kunna göra det av andra skäl då. Men,
Okej, du var ganska lite att du höll med om det som är startpåståendena från SMHI som då har en stark roll naturligtvis i Sveriges del av hela det här klimatsamarbetet. FNs klimatpanel har varit inne på, den förkortas ju IPCC. Massor av forskare ingår i den där panelen eller deltar på annat sätt i arbetet. Mm. Du sa att du var inte så negativ till vad IPCC gör.
Men de vetenskapliga rapporterna.
De tycker du är rätt okej.
Okay. Ja, det är väl mycket i de rapporterna.
Men var blir du fel då? För du anser att vi blir...
Men det blir ju fel. Alltså, det är ju, den här sammanfattningen skrivs av politiker för politiker, skulle jag vilja hävda. Så att den stämmer ju inte alltid överens. Om man citerar IPCC så kan man ju faktiskt bli kallad klimatförnekare i Sverige. Alltså man kan säga att 2007 kom de egentligen med det här påståendet då att det är i huvudsak människan som står för uppvärmning efter 1950. Och jag tycker att det är lite anmärkningsvärt. Alltså jag säger inte att... Jag tycker ändå att man har rätt att ifrågasätta. Kan det verkligen stämma? När man tittar på att vi har haft en lika stor temperaturökningstakt och 0,16 grader per decennium mellan 1910 och 1945 som vi har haft då sen 79 och 30-40 år framåt. Det är lite konstigt, för de förklarar ju då med att temperaturen har stigit nu de senaste 40 åren på grund av våra utsläpp av växthusgaser, och sen så förklarar de den temperatursänkning som var mellan 40, 45 och 79, det förklarar man med aerosoler, alltså stora utsläpp av föroreningar från kolkraftverk. Och sen så kan man inte riktigt förklara då den här tidiga temperaturökningen om man nu bara tittar 1900-talet. Och då säger man att det måste ha varit solen. Så därför så är det då från 1950 som det bara beror på oss människor. Men det är också lite konstigt, för att tittar man hur mycket utsläppen ökade under en 25-årsperiod, vad var det från 1900 då, under den här perioden när det steg så kraftigt, så från 1979 så har jag för mig att då har de ökat från 330 till 370 ppm, vilket är 1,12 gånger, och det är 5 gånger mer än vad som kan förklaras med växthuseffekten. Så det finns en hel del sådana här märkliga saker som är svårt att riktigt förstå.
Du skriver på några ställen att FN för några år sedan ändrade termen från global warming till climate change. Mm. Vilken betydelse skulle det ha?
Jo, men det var väl det här med... Ja, men det är klart att klimatet förändras ju alltid så, men det var ju då när vi hade flera år när temperaturen inte fortsatte att stiga. Så att, men det där är väl en sån här sak som... Det är liksom lite onödigt retsamt, kan jag tycka då, att ta upp de sakerna. Så det är väl en sak som jag inte kommer skriva i min nya bok. Men det är ju...
Ska du censurera dig själv där?
Nej, inte så. Men det är bättre att prata om de rent liksom faktamässiga sakerna.
Var du lite upprörd när du skrev första versionen?
Nej,
av den
men det är klart att det var svårt att liksom riktigt få ihop det. För det är mycket som snurrar i huvudet. Och det är alltid svårt att veta exakt vilken ingångsparameter man ska. Jag skriver som sagt hela det här kapitlet Min resa, och det kan man också tycka är lite onödigt, men samtidigt kanske inte, för att jag vill ju liksom bara berätta att jag är en helt vanlig tråkig människa, ganska normal, som har gått på Chalmers och har intresserat mig för det här och byggt ett starkt nätverk.
En helt vanlig människa som har gått på Chalmers.
Nej men alltså, du förstår vad jag menar, så att det finns inte några dolda agendor eller någonting i mitt engagemang, utan jag har verkligen bara försökt att förstå frågan.
Det är ju inte din syn då på klimatförändringarna som ligger till grund för Sveriges klimatpolitik just nu, och inte de flesta andra länder i Europa heller. Och en stark grundtanke i den här energiomställningen som pågår för fullt är ju att man ska dra ner på användningen av kol, olja och andra fossila bränslen och istället utveckla mycket mer av de förnybara energikällorna som vind, sol och vattenkraft. Men det här tycker du är alldeles fel, för det hotar välfärden framöver, har du sagt. På vilket sätt då?
Jo, men det gör det ju, eftersom vi får väldigt volatila energipriser, och som det är nu så räcker det ju nästan att slå på radion så ser vi vilka problem vi har med hela effektsituationen i landet. Så att det är klart att det är en väldigt, väldigt svår situation.
Alltså, som vi har, hur kan välfärden hotas då?
Ja, men alltså, tror du att du kommer få några investeringar till Sverige om vi inte har ett stabilt elsystem? Vem skulle vilja investera här? Det har ju redan visat sig, det var väl Pågens i Skåne eller var någonstans, man kunde inte expandera och så vidare. Så att det är väl liksom inte så svårt att förstå att det kommer hota välfärden på sikt. Mm. Att vara ett land där man inte har ett pålitligt energisystem. Det är väl ändå det här billiga elen som vi har haft i det här landet och pålitliga energisystemen som har tagit oss dit vi är.
Är det både priset och stabiliteten?
Ja, men framförallt stabiliteten. Jag har sagt lång tid och jag vet att förra generaldirektören för Svenska Kraftnät, när jag körde hem från Skåne en gång, jag tror det var 2018, så pratade hon då om risken för bortkoppling. Och det är ju någonting som jag tror vi kommer få lära oss att leva med.
Koppla bort elen under perioder för vissa områden i Sverige alltså?
Ja.
Kanske någon kommun eller någon...
Ja, det kan väl bli så.
Ja. Du är också kritisk till att kärnkraften är på väg att fasas ut. Vad kommer det...
Ja, men det jag har sagt är ju liksom, man måste vara medveten om. Jag tycker att jag har gjort 3 sådana här YouTube-inslag om energipolitiken och försökt att förklara lite mer på djupet. Men i princip kan man väl säga att när man får in mycket vind... Och så tar jag ett exempel på sommaren då. Så att nu kommer jag inte ihåg, jag vet inte om det här är exakt rätt med siffror. Men säg att vi har ett behov på 14 000 megawatt som kapacitet. Och om vi då har väldigt mycket vind som nästan når det, vad gör vi då? Om vi har 3500 megawatt vatten som måste rinna förbi, det måste köra. Och sen så har vi så mycket vind, hur mycket ska vi kunna köra kärnkraft? Då måste vi reglera ner kärnkraften när det blåser på bra. Och om inte kärnkraften får köra så är det klart att den snabbt blir olönsam. Alltså kärnkraften är ju baslast som ska gå med höga fasta kostnader som ska gå många timmar. Blir det då väldigt mycket vindkraft? Vindkraft kan ju vara bra i en viss mängd för att liksom kunna spara vatten när det blåser och så vidare. Blir det väldigt mycket vindkraft så att det går inte att köra ett sånt system skulle jag vilja säga. Utan då kommer den att fasas ut i förtid. Och då står vi där med våran... Så vi har inga incitament som styr emot... Det finns ju ingen som har ansvar. Det är marknaden som ska fixa det här med effekten. Och det är ju lite problematiskt när det inte finns incitament att bygga den kraft som behövs. Utan det ska bara byggas vindkraft som gör det väldigt svårt att få stabilitet i systemet. Mm. Så det är det som är min invändning. Va? Att det måste, man måste ju titta på helheten och då borde man sätta ett tak för hur mycket... Nu låter det som att... Att jag är jättenegativ, alltså ja, det är jag ju också, det kanske inte är så konstigt. Men alltså det här med att man ska hålla på och planera och att inte marknaden ska få bestämma. Men jag skulle vilja säga att den här marknaden funkar ju inte riktigt då. För att om du ska ersätta 10 000 megawatt kärnkraft med vindkraft får ju byggas ohyggligt mycket vindkraft eftersom vindkraften då inte kör lika många timmar och framförallt inte finns tillgänglig när den behövs. Och sen är det ju också så att när det är vindstilla här så är det vindstilla på många ställen i norra Europa så att det är väldigt problematiskt. Och sen så vänder man också då mot att vad ska man göra det här? Man ska ta bort kärnkraften då som släpper ut 3 gånger så om man nu är bekymrad över koldioxid. Vindkraften släpper ut enligt Vattenfalls miljöredovisning 3 gånger så mycket koldioxid när du tittar på helheten.
Hur kan vindkraften släppa ut koldioxid?
Ja, men det är rätt mycket betong som ska tillverkas och de här stålpelarna och det är mycket där som är... Jag har det i... Jag visar bilder på det i ett av mina YouTube-avsnitt där. Mm. Materialåtgång och så vidare. Så att 27 gram per producerad kilowattimme för sol och 15 för vind. Jag tror 15 för biobränsle också. 3 för kärnkraft och 8 någonting sånt där för vattenkraft.
Du vill berätta hur smutsig den förnybara energin är?
Nej, men förnybar? Liksom. Den ska bytas efter kärnkraften. Kör ju väldigt många år. Så har du gjutit den plattan så står den där. Men vad händer med all den här betongen när vindkraften har tjänats ut? Och vad händer med propellerbladen? De går inte att återvinna som det är idag i alla fall. Sen finns det kan säkert komma att det kommer liksom träkonstruktioner istället och allt möjligt. Men som det ser ut idag, och det är bisfenol A som är ett väldigt farligt ämne. Alltså det finns väldigt mycket miljöfarligt med vindkraften. Så att hur man kan kalla den förnybar, det förstår jag faktiskt inte.
Det är knappast miljörörelsens slagord som ekar från dig. Jag tänker på det som hördes redan på 70-talet. Var du med då? Vad ska väck? Barsebäck. Vad ska in? Sol och vind.
Ja.
Det är precis tvärtom, eller sagt, du vill i alla fall inte ha för mycket sol och vind och inte för lite Barsebäck heller.
Nej, men vi behöver inte någon sol i våra system. Sen kan jag förstå att man tycker det är jättekul att ha det på taket om man vill vara självförsörjande och så vidare, så är ingenting emot det. Och jag är inte alls emot liksom, ny teknik på det sättet, men jag tycker att man ska vara lite realistisk och jag tycker att det känns lite som lurendrejeri att prata om att allting är förnybart och hållbart, och jag tycker man måste definiera de begreppen. Vad är det man faktiskt menar? Är det hållbart ur ett miljöperspektiv? Är det hållbart utifrån att det släpper ut lite koldioxid? Då borde det väl också göra det då. Och sen måste man väl belysa miljöaspekten och inte bara strunta i dem.
Du skriver i din bok och har sagt i intervjuer också att det finns ett stort antal forskare i Sverige som delar din syn på klimatet och klimatpolitiken, men som inte vill yppa sina åsikter i offentligheten. Talar vi nu om personer som sitter på tunga poster och erkänner vetenskapsmän, eller är det de här pensionerade personerna som du nämnde tidigare?
Ja, de pensionerade, de är normalt sett inte så bekymrade över att framträda med namn, men när jag precis kom ut med boken, då fick jag väldigt, väldigt många mejl, säkert 100 stycken, och det var sådana som har slutat och sagt upp sig från SMHI, det var från Kungliga Vetenskapsakademin, det var från IVA, det var från alla möjliga håll, och även sådana som är yrkesverksamma. Jag till exempel citerar en person i boken som då inte kan gå ut, en fysiker, väldigt många fysiker faktiskt, som är extremt, jag har faktiskt gjort
som
nu,
slöt upp bakom ditt
absolut,
budskap.
Absolut, och som då, och även företag som jobbar hos Svenska Kraftnät, som är otroligt oroliga, och så att det har ju varit ett stort arbete att försöka ta hand om alla de här vittnesmålen jag har fått. Jag har startat ett initiativ nu, för att alla de här mejlen som jag fick kunde jag liksom inte göra så mycket med tanke på att de skickades till mig i förtroende. Men då har jag startat ett litet initiativ nu som jag kallar Kunniga röster om klimatet. Så att jag har fått nya vittnesmål, varav en del är anonyma och andra är det inte. Så att jag...
Men du, om folk sitter nu på tunga poster inom energi, klimat, fysik, forskning och tycker att det här är helt fel det som sägs, eller åtminstone att du har rätt. Är det moraliskt rätt att vara tyst då? Man anser att man kan tillföra viktig kunskap.
Nej, jag tycker inte det. Så jag är lite liksom irriterad över det. Men jag hade ett föredrag för en bank förra veckan eller när det var. Och en föreläsning. Och jag uppfattar ju inte då att jag uppfattar att folk är liksom frustrerade över frågan, inte det här att det är ingen fara med koldioxid, det är inte det, utan det är den här ovetenskapliga belysningen och att man inte kan prata om det och att det är så skev rapportering och så mycket skrämselpropaganda och att man i företag, allt ska vara hållbart och liksom, alltså, utan att man ens definierar vad man pratar om, utan det har blivit nästan som, det är väldigt lite substans bakom.
De som hörs allra mest i klimatdebatten och tillhör de som anser att situationen är kritisk och att det kan gå väldigt illa för planeten om vi inte helt ställer om vårt sätt att leva här och nu, de menar väl att det bör vara slutsnackat. Vi måste genomföra förändringar. Nu, vi har inte tid att diskutera längre. Så uppfattar jag. Vad säger du till dem?
Ja, alltså jag skulle säga att det där är någon slags religiös väckelsegrupp som kör. Definitivt, för att vi, vetenskapen är ju inte överhuvudtaget ens överens om vi får en grads uppvärmning till, är det bra eller dåligt. Visst, koldioxid påverkar temperaturen i någon mån, oklart med hur mycket skulle jag vilja säga, antagligen väldigt, väldigt lite. Och om vi då skulle få en grads uppvärmning till, så är det någon kris med det. Den en grads uppvärmning som vi har sett då sen, visst självklart, regionala skillnader förekommer ju oerhört mycket, och långt norrut så har vi haft väldigt mycket mer uppvärmning än vad vi har haft längre söderut, precis som vi hade på 30-talet. Men är det bra eller dåligt? Vi ska föda ännu fler människor, vi är 7 miljarder, vad var det, 1850, nu kan jag säga helt fel, men vad var det då, 1 miljard, alltså det har gått ganska snabbt, och vi kan vara rätt nöjda med att vi har sett den här ökade, alltså temperatur, den globala temperaturökningen har ju varit väldigt, väldigt gynnsam för världen, att världen har blivit grönare. Så att liksom, vad är det vi vill tillbaka till? Vill vi tillbaka till lilla istiden, 1800-talet? Eller vad är det? Är det inte, skulle vara otrolig katastrof ifall temperaturen sjönk? Och det pratar vi inte ens om att det ens finns en rimlig möjlighet. Och jag säger inte att den är på väg att göra att vi ser det nu, men det finns många astrofysiker som pratar om att vi är på väg in i ett nytt Maunder Minimum, och vi är trots allt inne i den 10:e värmeperioden under den här interglacialen. Så att vi alltså, det klimatoptimet var för 6000 år sedan, holocena klimatoptimet, och sen har det gått neråt, och sen har det jackat upp lite då sen efter lilla istiden. Så att, vilket perspektiv ska vi titta på? Tittar vi på 100-årsperspektiv och ser ut på ett visst sätt, men tittar vi ett lite längre perspektiv så ser det ut på ett annat sätt.
Är du mer rädd alltså för att det skulle bli kallare framöver än att det blir varmare?
Jag är inte speciellt rädd, för det, jag tror inte det heller, utan liksom, vi kanske ska vara tacksamma för den växthuseffekt vi ser.
Men händer det inte någon gång att du vaknar till på natten och så slår det en tanke, tänk om det är jag som har fel?
Ja, men vad är det jag ska ha fel om? Alltså jag säger inte... Alltså,
det, inte
jag,
vad jag, utan om ja, men du menar, du, att
kris,
ha fel?
Nej, inte det här att vi befinner oss i en kris, för jag kan inte se det någonstans. Vad ska jag se det någonstans? Är det här RCP 8,5, det här värsta scenariot som IPCC har i modellerna? Då har jag läst på modellerna tillräckligt mycket för att förstå att det där är ju rena gissningsleken. Och det där modellscenariot var aldrig ens tänkt att användas. Sen att SMHI har använt det för havsnivåhöjningar i Falsterbo, det är ju liksom deras problem. Men, och det är ju ett stort problem såklart. Så att jag tycker, återigen, jag vill verkligen göra ett medskick. Titta på dataobservationer och förstå vad som är dåtid, nutid och framtid. Framtid är modeller, nutid är det vi kan avläsa. Och sen har vi en historia som inte är helt oväsentlig för hur rädda vi ska vara.
Och förekomsten av klimatångest hos dig själv?
Nej, klimatångest är väl i så fall att vi pumpar våra barn fulla med massa felaktigheter och indoktrinerar dem. Det kan ju ge en viss ångest hos oss vuxna, borde göra i alla fall.
Elsa Widning, tack för att du kom till fredagsintervjun.
Tack.
Har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.